Krister Finne bjuder på kaffe, medan döttrarna Rosmarie och Linnea håller på att packa grönsaker i hallen. På bordet i kafferummet står ett fotografi på frun Eivor. Det har nu gått snart 2 månader sedan Eivor förlorade kampen mot cancer. Krister och Eivor fick nästan 40 år tillsammans. Och vi sitter här för att tala om allt det som hunnit hända under de här åren och vikten av att också prata om det svåra. Men vi börjar från början.
Ja, det var nog i samband med en dans i lokalen i Korsnäs som vi träffas det här på nyårsafton 1979. Det var nog kanske när till en mån 9-10 tiden på kvällen som jag råkade bjuda upp hon till dans och tyckte det gick ganska bra. Så. Jag var nog en dansa till och innan vi nog skildes för natten så kom vi överens om att vi skulle nog träffas på nytt.
Vad var det med Eivor du fastnade för då?
Nej, men inte, hon var nog kramgod och där han snäll och gick bra till tal med tyckte läraren. Och gullo, som vi sa på han tidigt.
Efter det här gick allt ganska snabbt. Krister åkte in i militären. Medan han var där förlovade sig paret och lagom till att Krister kom hem igen blev han pappa för första gången. Då dottern Rosmarie föddes år 1981. Året därpå föddes dottern Ann-Sofie och några år senare valde de att gifta sig.
Ja, när jag var en blås idag minns jag det här och det här att vi skulle gå upp för kyrktrappan så trampade Eivor på klänningen så att han hade underkjolen eller vad man ska kalla det här han lossnade in flik och men jag som någon trädgårdsmästare hade förstås en kniv i fickan så att jag böjde mig ner och skar bort han det betan som släppa efter så att hon tyckte att det var nog bra att jag har en trädgårdsmästare som är utrustad. Så att men bröllopet gick ju nog, vi hade ju nog bara i kretsen och det här närmast för att vi hade ju inte tyckt vi levde i lag flera år så att när stora ceremonier var inte något av dem utan det var nog mer en formalitet i det bröllopet.
Men flickorna var med?
Flickorna var med och det var brudtärnor där och flickorna på bröllopet.
Sommaren 1987 föddes sonen Erik. Året därpå köpte paret en gård i Solv och valde att bli grönsaksodlare på heltid. De fick ingen lätt start som företagare. De hade bara hunnit komma igång då lamman slog till och de fick kämpa mot skyhöga räntor och lån att betala. Under den här tiden föddes också parets fjärde barn, dottern Linnea.
Räntorna gick ju nog upp då när det kom där lamman och vi hade ju nog största delen. En del hade jag ju sparat nog innan vi flyttade hit men att nu var det ju största delen handlade med lånta pengar. Skådde faktiskt på papper en dag till jag leta genom den gammalt så nu låg ju på 12-13% vissa lån till denna. Så att det var ju nog jämfört med vad man är van med idag så då räntorna ligger på bara några procent så är det ju nog en stor börda att ta en av frågan om. Jag var ju frågan om flera hundratusen mark på han tiden. Det var mycket pengar då på han tiden. Och 92 var ju under hösten då vintern kom tidigt. Vi fick ju vintern i första veckan i oktober. Och det var ju jättekallt. Hela oktober och november var ju kallt. Sedan så smalt ju snön bort. Och det var ju när vinter sedan. Det var lite mycket på en gång.
Flera gårdar gick i konkurs under den här tiden, men Eivor och Krister kämpade på och lyckades betala av sina lån. Vardagen började rulla på och de trivdes med att jobba tillsammans. Barnen blev äldre och kunde börja hjälpa till på gården. Krister minns början av 2000-talet som mycket goda år. Men så sommaren 2009. Det som då inträffade beskriver Krister som en förälders värsta mardröm.
I augusti, 23 augusti det här, alltså en söndagsmorgon när det var jättefint väder och jag kom ut på morgonen så såg jag nog bilen, han stod jag hemma, jag såg inte Erik Nain. Eivor och jag såg att någon drack kaffe och till det 10-tiden så tyckte vi nog kanske vi skulle börja göra någonting åt måndagens leveranser så hon skulle gå och leta ett anteckningar hon där jag hade skrivit ner måndagens beställningar som gick till bilen som var inkört i hallen. Och så kom hon tillbaka springande och sa hon, jag tror Erik hänger i uthuset. Så.
Krister sprang dit och kunde genast konstatera att det var för sent. Mycket mer än så minns Krister inte från den dagen. Han berättar att han dagarna fram till begravningen gick omkring som en robot och hur han efteråt kämpade med att försöka hitta ett svar på frågan varför.
Det är ju något som du sa till dig, att det är något värst som kan hända.
igen din förälder och vi hade som inte, vi hade egentligen inte sitt några tecken på någonting inte. Då vi nå talade med kamraten hans baket och så inte. Nej, det kunde inte alls förstå. Nej, inte trots att han har gått mer än 10 år så inte har vi fått några svar vi heller inte på varför inte är han. Vi är nog som odlar så är man kanske van till vända upp och ner på allt det här för att hitta orsaker till att inte växa som man har tänkt eller så nu gjorde jag ju hej det i Erikas fall och nu där han söker nog nästan alla trådar som finns då. Men vi har nog inte fått några riktigt svar på varför han fick så lejde hon så att han tyckte det var lika bra till dem.
Jag tänkte fråga i det här sammanhanget med tanke på att du själv är ganska öppen och bloggar om ditt liv och sånt. Upplever du att det är viktigt att prata om de här händelserna också?
Ja, det var ju nog svårt det just tillbaka till Erik kom bort. Då man började ju det här han skår runt omkring så nu är det ju faktiskt nog tyvärr ganska vanligt att ungdomar tog liv av sig. Alldeles för vanligt. Men innan så tänkte man ju att det är ju bara att ta det som händer är att inte kunde man ju sätta sig in i att det skulle kunna hända en själv inte. Krishjälpen från kommun var hit en kväll nu det här han tillbaka till Erik kom bort och då råkade vi ha hela familjen samla i er och tyckte att det gick jag försöker förstås nöst i allting så nu talade vi om allt möjligt. Jag minns att de sa att de tyckte att vi var ju bra att vi var hela familjen så denna och att vi kunde stödja varandra. Så inte tror att vi någonting egentligen åt det baket hem. Men däremot har vi kontakt av en frivillig grupp eller vad man ska säga. Inte om det spontant ihopsamla grupp nu det här. Och föräldrar som hade mist det här barnet genom självmord. Vi var väl nog 5-6 stycken från svenska Österbotten som samlades till Nagagamo till dem där han första vintern. Man försöker ju förstås hitta alla möjliga fel som man har gjort som har lett till att det gick som det gick. Men i och med att inte alls som hade sett några tendenser till någonting innan så var det nog helt obegripligt. Och jag råkade sig faktiskt så att en av de föräldrarna som hade mistat ett barn så han var psykiater själv. Och inte hade han heller märkt någonting på egen pojke. Så att i denna lite tröstar jag nog mig. Jag tänkte om någon som är i skola inom området inte här han ser eller märker någonting så varför skulle jag ta det här som en vanlig bondpojk från Sorg det här. Förstå mig på törde saker men jag måste nog säga handgruppen var nog jättebra. Och vi såg ju nog att alla öppet om allt möjligt där nu. Och det kändes nog bra.
Det var faktiskt tränat tåget i slutet på juli. Jag hade varit och vattnat på, jag var torrt den sommaren, så jag hade varit och vattnat i byn. Vi hade grönsaker i byn, då där han 6 kilometer järnfrån. Jag kom hem på morgonsidan till det från åkrarna. Fyra tiden kom jag hem från åkrarna. Och jag brukar alltid göra en rundtur runt uthusen och skåsat några dönar i. Fast att allting är i ordning, att inte läcka någonting eller någonting i olag. Men jag var nog så pass sentande morgonen så jag gick nog faktiskt ligg nästan strax. Lite före 8 på morgonen så tyckte vi att det var något konstigt ljud på gården nu. Så var det som att det ska vara lite konstigt sken på väggen. Det här han säger och steg upp och skoda vad det var om. Kommer hon tillbaka springande och ropar hon att herregud, hela hallen brinner, ropar hon där. Så jag kastade mig ur sängen och sprang iväg och tänkte vad jag har som bästa brandsläckare. Men när jag tog upp utran dörren och kände att värman slog mot så förstod jag nog att det inte finns det någon möjlighet till bry. Man behöver ju inte fundera på att släcka någonting utan det var ju nog bara till försök. Rädd som räddas kan. Erikas bilen stod ju parkerad alltid i öppet huset där och Andena brann nog med ljus han låg och så lika han som han var mest rädd för det här så han brann in men
Jag har också något första på att jag hade datorn i kontoret i ESA. Och sommartid så är det ju bråttom möjligt, så jag visste ju att jag hade en hel massa ofakturerade uppgifter. Den finns ju i datorn, så jag tänkte att det är väl viktigast att rädd han. Så jag sprang in och knökte ur stöpslen och bar ut hela maskinen. Men, eller jag provade ringa åt brandkåren samtidigt som jag skruvade löst datorn. Men jag hinda svar och jag hinda säga namnet, men sedan så brann ledningen av. Så att då sprang jag in ett mobiltelefon och provade ring, men då fick jag inte något svar på 112. Då hade jag paketbilen och parkerat ganska nät, så det här, jag sprang in på nytt i hallen och ett nyckeln till bilen. Men det hade varit så rökot i hallen och det här, alltså, och stickan brandrök, så jag gick inte att andas sved som man skulle ha fått saltsyra i strupa. Men nyckeln hittade jag nog trots att den var rökot och mörkt men för jag visste var jag hade lagt den. Men jag sprang ut och så ramla kabelhyllor och lysrör, så ramla ner utåt och jag var nära. Jag var träffad av kablar, så jag RNN är på armen från när jag bränd smält plast som droppade. Jag hade ju bara kortkalsongren på. Jag var barfota och sprang i en massa glasbrittar, men konstigt nog så jag skar inte fötren. Och under hyllan ramlade ner bara en halv meter bredvid. Men att det var nog som när jag skulle ha haft en skyddand hand hon gång hon faktiskt. För jag hinner bara ut och flytta bilen. Tack vare att han var så högande paketbilen så kunde jag ta skydd på ledsidan från branden. Men på andra sidan så smälter ju plastdetaljen på blinkar och handtag och plast. Så det var så hett.
Brandkåren kom till platsen, men då fanns det inte mycket mer att göra. Hallen brann ner till grunden. Det var ett mycket hårt slag för familjen. Då säger Christer något oväntat. Han är tacksam att hallen brann ner.
Jag har nog funderat många gånger på det alltihopa, att jag tror nog för min del så var det att hallen brann ner, så tror jag nog var på sätt och vis en räddning för mig. Jag tror inte jag skulle inte klara att gå vidare tillbaka till Erik Kombort om min hallen ska brinna ner. Det låter kanske lite tokigt, men vi var ju nog det här angrönt bestört baket till denna och Eivor hade nog lejdon, minns jag. Hon började nog få lejdon av allting. Hon tyckte det hade varit så mycket motgångar. Minns nog att vi diskuterade vad vi skulle äta, så tyckte hon att kanske vi skulle få en ersättning från försäkringsbolaget. Vi hade ju nog ganska bra försäkrat i alla fall, trots att vi nog hade lite tur, för att en stor del av maskinen stod faktiskt i byn där vi hade odlingar, så att vi klarar en hel del maskiner tack vare att vi råkade ha odlingar ner i byn. Så jag hade dem inkört där. Men hon tyckte nog att kanske vi skulle ta till försäkringspengarna och köpa en husbil och köra ner till Europa och vara far bort från alltihopa. Men Rosmarie, som nu av, hon hade ju hinda bra arbete, ger hon något. Hon arbetade nog utom gården en tid tillbaka, att hon var färdig. Hon gick ut i trädgårdsmästaren honom, men hon har arbetat i stan på Blomgården bland annat. Och så var hon 4H-instruktör en tid. Så hon hade nog arbetat utanför gården hon ett år nu, men till det hade hon börjat arbeta tillbaka. Och hon tyckte nog att hon skulle vilja fortsätta med hon som vi har börjat på med nu. Så att det här, vi beslöt nog att vi skulle bygga upp hallen tillbaka. Så vi byggde den egentligen på samma anestin och nästan likadan ut idag som man såg ut för branden, för vi byggde på samma grund. Sedan började vi bygga på nytt jättesnabbt. Fick vi, tacksam till kommunala byggnadsinspektören, vi hade nytt bygglov, det här på planering och bygglov tog, det var mindre än 3 månader, så vi kunde snabbt komma igång tillbaka. Så att men det är att ha ett eller projekt på gång och har vi 6-7 byggnadsarbetare som morgon frågar hur jag vill ha ett och hur jag vill ha annat, så gjorde jag nog att jag måste som lägga tankan på Erik lite på mot sidan, så att säga. Jag gick ju inte gå och tänka på honom hela tiden, utan jag hade så mycket folk runt mig, så mycket som skulle funderas.
Så det att ha liksom det här projektet gjorde,
ja,
att det liksom kunde fortsätta?
Ja, därför jag sa att jag tror att det var nog min räddning jag kom som. Jag kom som vidare, jag kom ur de funderingar som jag hade. nog gick jag och tänkte på honom förstås inte nog, men att det var så mycket annat som distraherade en så att man grävde ner sig så djupt i tankarna. Det låter kanske tokigt, men jag tror det var min räddning att hallen brann ner.
Efter att den nya hallen stod klar sommaren efter branden märkte Christer att livet fortsatte, också efter allt vad familjen gått igenom. De tre döttrarna och numera också barnbarnen gjorde att han kunde se en framtid. Livet gick vidare också för Eivor. Hon började mer och mer dra sig tillbaka från jordbruket och tog sig an rollen som mormor på heltid. Hon var mycket aktiv på sociala medier och tyckte om att fotografera. I augusti 2018 tog livet så än en gång en ny vändning.
Men sedan tog det där i augusti 2018 ena så in förmiddag det här när Eivor såg då eller stod och packade när kort till denna i hallen med Teje. Teje anställde själv var jag bort och röjdna diken för vi hade några grävningsprojekt på gång. Och då sa han och Rosmarie att de märkte att hon började varna lite rådd och började plocka till det kolhånen fram och tillbaka. Och inte riktigt vet vad hon håller på med. Och så skulle hon nog och lade mat in och Rasmus, Linneas pojkin, var ger lade med honom. Tog hon fram en ägg och men att tror hon kläckte direkt på spisen och så slog hon mjölkkedj i äggfacket och då tyckte nog Rasmus att hon råddarna lite så han hade ju någon fråga av honom att mamma, vad gör du riktigt? Så då ringde de nog till sjukhuset, de märkte nog att det var att de höll på till rådd bort sig riktigt. De undersökte nog jättemycket och skådade genom till det. Epikrisen är baket nög det här och nu hade ju det jättemycket prov och haft möjliga. De, allt från sorg och fästing, febrar och sjukdomsfall förankrat i tolje och funderade om hon har varit i röring med gifter och men inte hon skött någon tronsidon över jag som skött besprutningar och bekämpningar. Så att jag har inte varit i kontakt med henne och till sist då är han tillbaka till 8-9 dagars sjukhusvistelse och hittade en tumör på hjärnan.
Till en början såg det bra ut. Läkaren konstaterade att tumören gick att operera och Christer och Eivor trodde att det skulle ordna sig. Eivor opererades den 13 januari. Operationen gick bra, men läkarna kunde inte ta bort all cancervävnad, så för Eivor väntade nu både cellgifter och strålbehandling. Trots ovissheten om hur det skulle gå, har Christer flera ljusa minnen från den här tiden.
Hon har nog väldigt bra inställning och hon har ju överlag varit på bra humör, Eivor. Hon har sällan hon har fler, hon har för det mesta varit glad.
Det verkar som att ni har haft väldigt mycket humor här hemma.
No.
Det jag hör dig berätta.
Ja, nu vet jag, vi morgon. Inte kan man ju gå omkring och ha lejden hela tiden, måste man ju, även om jag kan vara lite kämpot i milla något, så nu måste man ju försöka se positivt i alla fall nu. Och humor underlättar ju nog det här. Morra vi ju faktiskt hade lite roligt åt det baket, hon fick det behandlingarna i och så var hon som på bra humör och hon har ju alltid varit glad och sen men hon varit något speciellt glad och det här nu och aktiv vad hon själv sa. Jag tyckte hon var ju nästan till aktivast hon har varit på 10 års tid. Så det gjorde nog att vi trodde nog faktiskt att hon skulle grejen och det här. Det gjorde vi nog.
Men så fick Eivor feber och det visade sig att hon hade en ny tumör vid örat. Det blev en ny operation i juli, vilket slog hårt på Eivors motorik.
Så och nu hörde jag hörde nog på läkaren då jag var på en undersökning till den när det är slutet på maj, början på juni, så hörde jag nog på läkaren att det nu var nog allvarligt. Inte sa det ju rent ut, men att nu förstod jag ju att vi kommer till miste Eivor, att det var inte frågan om mig, utan det var nog mer frågan om hur länge skulle ta att jag frågade nog hur det ser ut och sa han att jag kan ta 3 månader och jag kan ta 1/2 år. Jag kan gå 2 år och i bästa fall kan jag gå 20, sa han. Eivor var nog med i det tillfället och sa vi satsar på det 20. Det var ju nog som positiv runt henne. Vi satsar på det 20, sa han. Men.
På lilla jul den sista november satt Christer vid Eivors sida och sa ett sista farväl. Efter begravningen valde Christer att på sin blogg skriva ner parets historia och berätta om allt det gått igenom. Jag frågar Christer hur han ser på att vara så öppen med allt som hänt.
Man har ju kanske hört någon gång när man ville vara lite kritisk och tyckte att man skriver om allt möjligt det här. Att det här är som kanske de tycker att man tror att man är på här visen speciell. Men nu är ju tyvärr, som jag sa tidigare, att nu både bränder och förluster och anhöriga, så nu drabbas ju alla och att inte är vi på här visen unik. Nu har ju allihop dylika erfarenheter som vi har nu, att inte är vi på här visen speciellt. Jag tycker att jag bearbetar nog sorgen mycket med att skriva det här. Jag brukar säga ungefär, är som lättan till lägga bakom sig om man har som tecknar ner det. Jag brukar jämföra med om man plogar på hösten, att om man vänder jorden, så är det som avslutat kapitel på sätt och vis. Man förbereder sig för framtiden.
Mm. Så det är viktigt att kunna
bra. Ja, jag tror nog, vi talar väl nog alldeles för lite, som du sa, österbottningar speciellt och kanske finländare överlag det här, så inte talar vi så mycket om känslor och dylikt. Jag håller kanske på att ändras lite nog, men att det här är viktigt i tal.